Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi sitter utomhus. Fan vad skönt att kunna sitta ute.
Ja, skönt. Bara det inte börjar regna.
Nej, då får vi flytta på oss. Men då blir det liksom ett... Då blir det mycket inlevelse.
Ja, ja precis. Ja, så mjukar det... och...
Ja, så här, regn. Oj, nu regnar det. Nu regnar det. Ja. Ja. Ja, vad ska vi börja idag? Det är lite bonussamtal. Vi ska börja med att sälja in våran Substack.
Ja, det måste vi göra.
Och det är stopendalsundfelt.substack.com. Mm. Prenumererar man så får man veta direkt. Oj, en sopbil. Vänta lite på den sopbilen. Det är verkligheten här.
Ja, visst. Ja.
Varför är de ute nu? Det är för fan världens rödaste dag.
Ja, ja,
svart jobb. Men i alla fall, förlåt sopgubbe AB. Nej, men stopendalsundfelt.substack.com. Och prenumererar man där på, så får man uppdatering direkt när vi släpper ett avsnitt. Ja. Det kostar ingenting. Och prenumererar man som betalande prenumerant så får man tillgång till våra cinemaavsnitt. Mm. Man får tillgång till hela vårt podcastarkiv. Yep. Ungefär 80 av de äldsta avsnitten.
Ja, ungefär 3-4 år material.
Och sen har jag också släppt en teaser av de 4 första kapitlerna av min roman. Som jag också har läst in som ljudbok. Och jag kan säga att av de första kritiken jag har fått så tycker folk att det är skitroligt. Ja. Och det är så roligt. Mitt självförtroende just nu är på topp. Liksom. Ja.
Och man kan även swisha in om man vill skänka en 10 eller en 100 eller någonting. Ja. Och då hittar man det numret där i själva texten om avsnittet.
Ja, precis.
Så det, det är ju gratis att skriva upp sig ändå på det här Substack. Så man får ju alltid mejlet och sådär. Och det står ju på Spotify.
Och det kan ju säga att våran plan om det trillar in lite pengar där är ju ofta för exempelvis...
Bokinköp till exempel.
Dessutom. Och resor och så vidare.
Resor.
Ja, men bra. Då tror jag att det är färdigt. Mm. Jo, var vill du börja någonstans?
Idag är det en speciell dag.
Ja.
Den stora segerdagen, 9 maj.
Och vem segrade över vad?
Sovjetunionen segrade över Nazityskland.
Ah, okay.
Så det är stor parad, läste jag. Det är det ju alltid då den 9 maj.
Då gör de små skådespel om hur de våldtog kvinnor i Berlin och sånt. Nej, det gör de inte.
Nej, men det brukar ju vara en parad och där man visar upp allt man har i vapenväg. Mm. De marscherar ju jävligt snyggt, ungefär som nordkoreanerna med benen väldigt högt uppe. Det kanske man gör i USA också, men ryssarna är väldigt bra på det här.
Ja.
Men i år så är det ju... Det var ju lite annan, det är ju lite annan feeling när man befinner sig i ett ganska allvarligt krig också.
Ja, precis.
Så Putin, han nämner ju inte Ukraina naturligtvis med ett ord.
Nej.
Men han är liksom, nu när vi håller på att försöka besegra nazisterna igen liksom. Och det är nynazisterna sådär. Mm. Och det var någon som skrev också, rapporterade att det är inte så mycket... Det mesta måste ju användas, krigsmateriel heter det väl va?
Ja.
Det mesta måste ju användas så det är lite färre lastbilar och bilar och pickups.
Ja, så det var lite mindre firarna. Okej. Segerdagen, jo men det har ju vi till och med skrivit om så jag, i vårt manus. Men okej, jag får en vibb av att Putin har blivit mer som Trump typ.
Okej.
Okay. Att han... Så här häver ur sig grejer som han tycker är coolt.
Aha,
och så tycker hans supporter att det är coolt. Ja. Men det spelar liksom inte så stor roll hur sant det är.
Nej.
Så här, nu fightas vi mot nassar igen.
Ja.
Fan vad mäktigt. Ja. Så vet man liksom, ja, det är ju inte riktigt sant men liksom, det är en cool grej att säga.
Ja, han är ju faktiskt lite av en diktator om man får
lov att säga.
Ja, det är klart. Och i och med det så håller jag på med, kan nämna bara i förbegående, mer eller mindre, behöver inte tjata så mycket om det. Svante Nordin är ju professor emeritus i idé- och lärdomshistoria heter det. Mm. Så jag liksom, först började läsa den här Världsandens partisaner som kom ut förra året tror jag, på Fritanke. Bra förlag. Filosoferna, Världsandens partisaner, Filosoferna, Tredje riket och den liberala demokratin. Och handlar ju då om Heidegger, Carl Schmitt, som var en vad ska man säga, jurist, stor jurist i Tyskland. Och Ernst Jünger då, författaren.
Ja, just det. Och, som jag läst en hel del av.
Ja, precis. Ja.
Tack vare Augusti förlag som ger ut hans översättningar på svenska.
Ja, precis. Hoppas, ja, de kommer väl ge ut så mycket som möjligt av honom, antar jag. Men så det var, det är jävligt intressant. Så nu har jag väl läst halva den. Och så får man lära sig mer om hur... Det har alltid varit lite känsligt kring Ernst Jünger och sådär. Mm. För han liksom, hur nazistisk var han egentligen och sådär. Ja, okay, han var ju inte så nazistisk då och sådär.
Men, nej, det är ju ingenting man märker av i litteraturen.
Nej, precis. Så han, liksom, han var ju inte ens partimedlem och sådär. Men han kanske skrev vissa saker i nazistiska tidskrifter på 20-30-talet. Mm. Sådär. Eller 20-talet kanske snarare. Medan Carl Schmitt verkligen var mer en opportunist.
Men vad handlar det här om då?
Det handlar om, alltså, det handlar om de deras filosofi och i relationen till Tredje riket och det som kom efter Tredje riket. Mm. Blev ju en liberal demokrati.
Ja, precis.
Och i alla fall Västtyskland och så kommunistisk diktatur i Östtyskland då.
Ja. Ja, det verkar ju ganska spännande.
Det är jävligt spännande.
Fri tanke.
Fri tanke. Så den har jag hållit på med. Och apropå återigen nazismen. Svante Nordin har även skrivit om Hitlers München.
Mm.
Och den är faktiskt också riktigt spännande och intressant.
Ja.
Beskriver hur och vilka som var där och vilka fick fly från München. Och hur gick det till och hur mycket ljuger Hitler om vad han gjorde. Han var ju socialist eller ja, på sätt och vis kanske, men jag menar han var ju lite diffus i början så han ljuger väldigt mycket i Mein Kampf om liksom vad som hände.
Det gick till.
Nej, det var inte riktigt. Han var ju Kurt Eisner var en sån där råsocialistisk ledare som gjorde en kupp i Bayern. Så det blev ju nästan en kommunistisk revolution i Bayern just.
Ja, just det.
Men så blev han skjuten och det gick åt helvete och sådär. Men då, enligt då Svante Nordin och ett foto som visas i boken, så var ju ungefär Hitler på hans begravning och sådär. Ja. Och hade en röd bindel dels och en svart bindel som en sorgebindel och den socialismens bindel.
Men enligt Hitler själv försökte han också infiltrera de kommunistiska grupperna i München, väl?
Han var lite av en spion på andra soldater för att hålla koll på vad de höll på med.
Jag vill bara säga att för första gången i mitt liv, för de har ju översatt Hitler-tal med AI, så man kan ju lyssna på dem på engelska. Och så jag lyssnade på delar av ett tal och det var, jag tyckte att det var ganska roligt för att det var ganska tråkigt.
Mm.
För när man hör den här tyskan och inte kan tyska så låter det ju bara, ja, du vet, så här,
lite Charlie Chaplin, korven, körven, knöl.
Precis, ja. Men när jag hörde ett sånt tal och de hade översatt det till engelska, han lät ju fortfarande förbannad.
Mm.
Men då var det ju så här, då handlade det om hur kapitalet har svikit Tyskland och liksom, det var ju ganska tråkigt tal.
Mm.
Det var inte bara bomber och förrädare så att säga, utan det var så här,
var det detaljerat mer och det här kapitalistiska
men då har vi vänt ekonomin nu och liksom, det var lite så där, kallar man det för linjetal.
Jaha,
ja, men lite så där, det här har vi gjort och det här är vi på väg.
Mm.
Och så var det inte så där jättespännande liksom. Och det var väl en gnutta antisemitism, men det var inte det som var temat i det liksom. Det var att så här, Tyskland tappar kontroll över sin egen ekonomi och det är det som är det farliga och så vidare. Jag tyckte bara det var väldigt intressant att få en egen, för annars när man ser det dokumentärer, då är det alltid någon annan som väljer någonting och så får du tre textbitar översatt.
Ja,
och då, men det här var, då lyssnade jag på hela och det var bara slående att det var inte så sensationellt. Liksom. Mm. Jag tyckte bara det var jävligt spännande. Mm.
Så, men var det liksom, är det en timme långt ungefär då? Eller?
Jag kommer inte ihåg, det var på YouTube. Jag slökollade liksom, men det var långt var det. Ja. Ja, ekonomin är dålig. Nu är den bättre. Mm. Nu tar vi alla tillsammans och sånt. Mm. Ungefär. Ja. Det var bara en passus, men jag tyckte det var spännande. Det är en spännande historia. Mm. Det är nästan stereotypt med att man i den begynnande medelåldern gillar romarriket och nazisterna. Liksom.
Mm. Ja, nej, men det har man ju alltid gjort. Mm.
Eller man gillar ju inte dem.
Man gillar att läsa om
det. Ja, det är spännande. Liksom. Men kul. Den här andra om Hitlers München blev jag lite sugen på.
Ja, den är...
Det verkar vara ganska rolig läsning. För
man skriver väldigt bra Svante Nordin.
Ja, precis. Mm. Sen vill jag ta upp också att i veckan så vi blev inbjudna av Socialdemokraternas tjänstemannaförening. Och de har ett litteraturträff. Mm. De har litteraturträffar. Mm. Så då blev jag och Andreas inbjudna, inte för att medverka utan bara för att lyssna, för att det var en intressant författare. Mm. Och de var jävligt nice, tycker jag i alla fall. Och då var det Johan Söderberg som är docent
docent i vetenskapsteori.
Just det, vetenskapsteori.
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet.
Ja, men det är bra. Då är det ordning och reda.
Ja.
Och du har ju läst den här boken.
Ja.
Ja. Och jag har lyssnat på vad de pratade om. Och jag tyckte det var en ganska intressant grej. Det var liksom en annan twist på den här identitetspolitikskritiken. Liksom.
Mm.
Och eftersom detta anordnades av Socialdemokraterna så blev jag också väldigt glad för det. För då inser man ju att det är ett väldigt stort parti där man också har utrymme för den här typen av internkritik. Liksom.
Mm.
Att man kanske inte bara... Johan Söderberg gav ju som exempel att om man bygger en gruva så kanske man inte bara ska tala om hur det drabbar samerna. Mm. Då kanske man ska ha argument om hur det drabbar oss svenskar. Eller större, att man väljer större grupper och inte bara det här då, som han kallar för
underdog-metafysiken.
Den heter Kritik av underdog-metafysiken. Och jag tyckte bara det var ett bra exempel. Och att det är så jävla uppenbart att du får inte med dig folk om du bara håller på och petar i obskyra minoriteter. Mm. I längden är det ju ett losande game. Liksom.
Mm.
Och så sådana som jag och Andreas så sitter vi och blir irriterade också. Mm. Så här bara, aha, men vad fan spelar det för roll om överviktiga lesbianer?
Ja.
Vad har det för betydelse? Vi SKF har betydelse.
Ja.
De har inte det.
Ja. Nej, men precis. Ja. Han tog ju upp Söderberg. Eller han tar upp det i boken i alla fall. Det är liksom demos och etnos.
Mm.
Och på något sätt politiskt och liksom ideologin... vänsterideologin så har det blivit så mycket etnos nu. Ja. Det är liksom, ja, det är jätteviktigt med vilken etnicitet man har. Och, liksom i vissa, kanske inte just Socialdemokraterna, men i det mer vänstersekteristiska hållet så är det ju liksom, då är det ju verkligen som i USA och sådär, där man har snott därifrån. Ja, nej, men vi kan inte vara i... Svarta personer kan inte vara i samma rum som vita när de ska tala om rasism. För då är det ett hot. Så liksom, de här avarterna har ju liksom blivit mer och mer importerade i Sverige. Mm. Och påverkar ju också liksom, ungdomen eller hela samhället. De nämner ju också det. Jag tror att hans samtalsledaren, Hulter heter han väl i efternamn. Johannes Hulter, han nämnde ju det. Att, när han läste... på universitetet för 20 år sedan så var det ju, då tänkte man ju att vissa av de tankegångarna som var oerhört progressiva som man hörde på universitetet, det trodde man inte att det skulle inte få någon spridning i samhället.
Nej,
så det är liksom, här är det lite tokigt på universitetet.
Ja.
Men sedan så har ju många av de här extremt progressiva idéerna
ja, de har letat sig ut.
De har verkligen letat sig ut.
Och propagerat i samhället.
Ja, visst. Det påverkar, börjar påverka samhället. Och som vi har varit inne på, liksom, det påverkar ju folks mentala hälsa och liksom det här...
Men det är så, jag tyckte...
att nu är jag en flicka, liksom, säger lilla Olle. Ja, du är det för att du... Ja, sådana grejer, va? Och då, det hänger ihop då med det. Det.
Och det är också liksom att det finns direkta konflikter, till exempel mellan kompetens och till exempel, ja, men det är viktigt att det är hälften kvinnor i styrelsen.
Mm.
Eller så är det så här, ja, det är viktigt att vi har de mest kompetenta personerna som vi kan ha i styrelsen. Mm. Det finns motsättningar här.
Mm.
Och där har ju många partier och även Socialdemokraterna, då har man kanske hoppat på det där lite för mycket liksom.
Mm.
Att man tänker, ja, men nu är vi schyssta, nu tänker jag, det är solidariskt, nu tänker vi på dem.
Mm.
Men man kanske har dratt det lite långt. För det som händer, som jag kan tala för i alla fall, det är ju liksom att plötsligt, om det är då en minoritetsperson i en styrelse, mm. då börjar man ju misstänka om, ska han verkligen vara där?
Mm.
Det är ju inte bra.
Mm. Eller hur menar, varför ska han inte vara där, en minoritetsperson?
Ja, därför att han kanske bara är satt där för att han är en minoritetsperson. Han kanske inte är satt där för sin kompetens. Ja, precis. Och det vet man ju inte. Det vet man ju inte när folk har tummat för mycket på kompetens. Ja,
det är ju inte meritokrati då. Nej. Det är ju inte av egna meriter, utan det är ju liksom...
Ja. Jag ger bara ett exempel på det. Det som Johan Söderberg håller på med efter att ha hört hans samtal, och det som även vad hette han, Johannes, som var
samtalsledare
där?
Johannes, tror
jag. Okay, ja. Men i alla fall, och det som båda de gjorde som jag tyckte var väldigt bra, han var för övrigt väldigt skicklig på att leda ett sånt samtal, han har nog gjort det många gånger, det var liksom att man det var utforskande, och det är det jag precis tror att många partier behöver.
Mm.
Både många partier och många personer. Att man behöver utforska bara, okej, okay, men vart ska de här gränserna ligga liksom?
Mm.
Ska det bara vara gubbar i alla jävla styrelser? Nej, kanske inte då. Men liksom, okej, okay, men det var utforskande.
Mm.
Jag tror det är viktigt. Det gav mig faktiskt lite hopp. Det är ju ändå Sveriges största parti fortfarande väl?
Mm.
Eller?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Men det borde det väl nästan vara?
Ja,
ja, men sedan är det ju...
Det gav mig lite hopp liksom. Bara, vad fan? Det är klart att detta är ju någon lokal organisation, och det talar väl lite för hela sossarna. Men det gav mig hopp att det uppenbarligen finns någon liksom självrannsakan.
Ja.
Åtminstone någonstans.
Någonstans, ja.
Det ger mig hopp.
Vissa.
Men jag tyckte det var kul.
Jag misstänker ju att de är lite... Att de är lite kidnappade av den här vägen som man har valt med att tycka att det är så, vissa av de här identitetspolitiken till exempel, att det är så jävla viktigt. Och till slut när man har gått med på vissa saker, och nej, men det är klart att du får bestämma, det finns ju 700 kön, så det är klart du får bestämma det. Liksom när man har gått med på sådana här saker, då blir man kidnappad av de här... idéerna. Och då sitter ju, utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv, så sitter ju naturligtvis marknadsliberalerna och fnissar åt det här.
Ja,
för det är så, utifrån deras perspektiv så är det ju liksom språklig och kulturell förbistring som bara växer och växer. När man inte är överens om vissa normer och begrepp.
Nej.
Och det är ju liksom, hur ska då liksom arbetarklassen då, eller liksom löntagarna kunna enas och ha den här identiteten, och om man är spridda.
Om man har den splittringen.
Ja, dels är etniskt och så är det tokvänsteridéer då, så att säga. Det är ju inte bra för arbetarrörelsen eller för socialismen eller socialdemokratin. Utan
och så tycker liksom, och så jobbar säkert, och det här gäller nog många partier, det kanske gäller alla partier, men så kanske man jobbar med någon slags PR-byrå i Stockholm och de tycker att det är helt naturligt och skitsmart och framföra vissa grejer, och så liksom så tänker en vanlig jävla dödlig gammal hedlig socialdemokrat i typ Sundsvall bara, de är inte kloka. De är inte riktigt kloka i Stockholm. Det är hans reaktion. Och där har man också liksom den här stora konflikten som speciellt har blivit väldigt stor i USA. Att man lever liksom i fullständigt olika världar i Los Angeles jämfört med Kentucky. Liksom.
Ja, Nevada. Ja. Liksom.
Och det, jag tror tyvärr att vi kanske är på väg eller redan har en sån splittring. När liksom både Miljöpartiet och Centerpartiet försöker catera till innerstad Stockholm liksom. Mm. Fast det är inte kanske där naturligt egentligen de har sin starkaste väljarbas. Liksom. Mm. Och så är det reklambyråer och PR-byråer som eldar på det här och såklart också levererar sådana väljarundersökningar som de vill ha och som säljer in det här.
Det är en väldigt rolig poäng där, just det, reklambyråerna. Ja. De borde ju, om man ska vara...
De ska ju sparkas upp med röven före.
Ja, ja, men de är ju de är väl Södermalm nästan hela tiden. Självklart. Och är liksom ideologiskt påverkade i den här progressiva, liberala riktningen. Och liksom,
kolla på försvarets reklamkampanjer. Mm. Det är liksom, alla kan vara med och säger, har de sminkat sig med regnbågsfärger istället för kamouflage? Och sånt. Mm. Mm. Och då får man ju ta sig en funderare bara, okej, men vilka är det? Var bor de som blir soldater och vad de för bakgrund?
Man har ingen känsla för det. Det är ju problemet i
USA. Det är en snubbe från Skövde utanför Skövde.
Det har ju blivit ett problem i USA att man vill inte, de vill inte joina militären kidsen längre. Nej. För det liksom, kan ju delvis bero på det här. Ja. Att liksom, nej, men nu ska det vara en transperson som är överst här och
det är liksom, ja, men precis. Men och där, det är två olika saker då, budskapet eller vad man kanske gör i realiteten. I realiteten så är ju till exempel det svenska försvaret är ju inte någon slags HBTQ-verksamhet. Nej. Men marknadsföringen är det. Mm. Det är också skevt, det är inte bra liksom.
Det är delvis förljuget och...
Ja, det är bara... Jag tror att i längden är det väldigt negativt att tro att Sverige är innerstad Stockholm. Jag tror att det är en dålig idé. Jag tror inte ens du kan sälja in det på bred front i Göteborg, om jag ska vara ärlig. Mm. För det är för mycket småstad i Göteborg. Mm. Folk bara, nej.
Det är för knegar mentalitet. Ja, man bara, nej, det fungerar liksom inte.
Nu håller du på.
Det är 08 Stockholms
Nu är det det där tugget ni håller på med. Ja, jag tror inte det går i Göteborg heller. Nej. Det är liksom kanske vissa delar, som här i Majorna finns det ju en tendens bland väldigt många att vara lite snurriga med sådana idéer. Men annars så tror jag inte det. Jo, det vill jag ha sagt. Det jag tänkte på när de pratade, du nämnde ju det här med etnos och demos. Mm. Om jag förstår det rätt så är ju demos egentligen modellen där man satsar på ett slags större koncept som är medborgaren.
Mm, precis,
ja.
Precis.
Och etnos är då när man till exempel säger svensk.
Ja.
Eller etniskt svensk liksom.
Ja, eller att man... Ja, i boken är det väl mer att liksom... Att det finns ju... Återigen, i Ryssland finns det ju kanske 100 olika folkgrupper. Men alla de har sin egen om alla de har sin egen etnicitet och sina intressen och sina prioriteringar, då prioriterar man inte Ryssland så att säga, eller Sovjetunionen.
Men det var ju därför Sovjet hittade på hela den här att alla de är plötsligt är alla slaver och det är slaverna som är det stora folket. Ja. Det var ju en uppfinning liksom. Ja. Men i alla fall...
Det du tänker kanske är mer nationalistiskt. Ja, eller folkish eller folk.
Okej, okay, men etnicitet.
Då ska du bara finnas ett folk. Men så är det ju inte i Sverige. Liksom.
Men jag tror att precis som de i det här samtalet brottades med etnos och demos, så tror jag att det var exakt det som Heinlein brottades med när han skrev Starship Troopers. Mm-hmm. Jag tror att det är exakt samma frågeställning. För att då börjar han utforska en idé. Liksom så här bara, okej, men hur bygger man medborgare med en stark ansvarskänsla och såna här saker. Och tänk nu på att filmen, den har massa fascistiska undertoner. Med att det ser ut som de har tyska uniformer och såna här saker. Men boken har inte det. Boken har ingenting med fascism att göra överhuvudtaget. Storyn har ingenting med fascism att göra överhuvudtaget. Det är ett hjärnspöke liksom. Men i boken så liksom utforskar Heinlein den här idén om att om du inte ens är medborgare, om du inte har offrat, och alla som är medborgare har offrat liksom, då har de också en ansvarskänsla för staten. Det är grundidén. Det är hans lösning på det. Det är så vi får demos. Och jag tycker bara det är jävligt spännande att plötsligt så liksom dyker Heinlein upp i mitt huvud och mitt resonemang efter Johan Söderbergs bok. Mm. För Johan Söderberg ställer upp ett stort frågetecken, om jag har förstått det rätt. Det är ju inte så att han säger det här borde man göra. Men jag tror att Heinlein utforskar bara, okej, men vad ska vi göra då? Vad ska vi göra när i USA är ju Heinleins hemland. Och Heinlein var ju också med i marinkåren, tror jag, i sin ungdom. Och då liksom börjar han säga, okej, men vi är liksom, det är italienare, det är irländare, det är liksom alla möjliga. Men vad hände liksom under andra världskriget där han var med? Ja, då enades alla. Under vad då? Jo, man enades under The Star Spangled Banner, och man enades under att alla gjorde sin insats mot nazisterna. Då spelar det ingen roll längre om du är irländare eller om du är italienare. Det tror jag är liksom intressant att titta på när man tänker på såna här saker.
Ja, men det handlar ju på något sätt om, eller det är ju liksom även Johan Söderberg, det finns ju liksom underliggande frågeställningar, om man säger det, liksom hur i hans bok så är det ju ganska uppenbart att han menar att egentligen att mångkultur kanske ser jävligt bra ut på ett progressivt papper, men det kanske inte skapar en solidariteten mellan människor i ett samhälle. Det är det stora problemet. Ja. Jag var inne och läste lite, men sedan kommer han inte med något förslag på ett idealsamhälle. Men jag gick tillbaks lite i det politiska tänkandets historia och läste på lite om Platons idealstat och Aristoteles och sådär. Och där är det ju också liksom för att samhället ska bli dygdigt, eller vad man ska säga, för att det ska uppstå liksom en dygd, att folk ska känna att dygden är viktig, eller liksom att det ska bli värdefullt i en stat, så liksom är det vissa premisser så där som ska uppfyllas. Platon menar ju att alla till exempel som är väktar tillhör väktarklassen. Det var ju liksom filosoferna som skulle styra intellektuellt, och så var det ju soldaterna som skulle vara, eller krigare helt enkelt, som skulle skydda staten, och de var representerade guldtänkandet och silver och makten och liksom, och brons, och brons var väl de här vanliga knegarna så att säga. Men då menar ju Platon då i den att de skulle liksom offra, väktarna skulle offra egendom och sådär. För att inte bli korrumperade och liksom så här. Man måste ge upp någonting för man måste bli en del av staten eller staden.
Ja, men det, jag tror det ligger mycket i det. Sen kanske det är väldigt svårt att förena med det moderna liberala samhället som vi lever i. Men att åtminstone ställa krav på medborgarna för att man ska ha rättigheter. Mm. I Starship Troopers säger de ju att det är inte, ett medborgarskap är inte värt någonting om du inte har offrat någonting. Mm. Alltså det är liksom, man måste ställa krav för att det ska ha något värde. Liksom.
Men i Starship Troopers så är ju det så är det ju så att man måste göra sin antingen militära plikt eller någon slags plikt för staten. Mm. Och så är det att man ger upp 10 år eller kanske ännu längre för att bli en medborgare.
Och då, han skriver uttryckligen också att de kan hitta ett sätt att fullgöra din plikt för vem som helst.
Ja,
så även fast du är handikappad eller trög eller liksom vem det än är, så går du att hitta ett sätt för dig att fullfölja din plikt.
Mm.
Och jag tror att i boken ger han exempel på att men då kanske du hamnar inom någon slags oljeverksamhet och skruva rör eller något i 8 år.
Ja.
Men du måste uppfylla det.
Och
det är också frivilligt. Du behöver inte vara medborgare. Men du har ingenting att säga till dem.
Nej,
så
precis.
Det är en poäng också. Liksom. Så det är ju, som sagt, nu vet inte jag om det är rätt väg att gå. Men det finns helt klart tankar att utveckla där. Liksom.
Mm. Och på andra plan så existerar det. Jag tror det var du det existerar ju någon form även inom det svenska samhället för att nå en elit inom kanske en viss politisk elit eller militär elit, så kanske man gärna ska vara fallskärmsjägare eller någonting, eller kustjägare eller någonting, att man det krävs nästan någon typ av prestation för att du ska få komma in i vissa elitistiska rum, så att säga. Sedan kan man ju tycka att det är bra och dåligt. Men det finns ju.
Ja, men de systemen är jävligt obskyra och väldigt fyllda av svågerpolitik. Mm. Så jag tror inte det är ett bra exempel i det fallet. Men han kan vi lita på. Han har gått på tolkskolan, det gjorde jag också. Mm. Det är kanske inte där man vill vara heller. Liksom. Nej. Som Horace Engdahl, som sitter i Svenska Akademien.
Ja, den ryska.
Och folk som har gått på tolkskolan hittar du på väldigt bra ställen i samhället.
Fina ställen också. Ja,
kustjägare och så vidare hittar du i näringslivet. Ja.
Peter Englund är väl kanske också en sån figur?
Ingen aning, men ja. Han jobbar väl på typ Säpo innan eller något. Ja, skitsamma, men det är komplicerade frågor, men jag tror ändå man får liksom... att ha massa medborgarskap som man får i ett flingpaket så att säga är nog ingen bra långsiktig idé. Mm. Om man vill att folk ska typ ta ansvar och kanske ringa polisen om man märker att ens granne är gängkriminell. Kanske hör av sig eller något. Mm. Göra någonting. Då kanske man också behöver bygga upp ett ansvar och ett gemensamt ansvar för att vi faktiskt lever i ett samhälle. Mm. Liksom. Hobbes höll ju också på med den här problematiken. Mm. Hans svar var ju att det är Leviatan. En kombination av kyrka, stat och kung. Som helt enkelt har sån jävla makt. Att man på det sättet får ordning på medborgarna för att inte de ska vara vildare. Liksom. Mm. Det var ju en annan tid, men det är ju samma problematik. Liksom.
Ja, man får inte vara hur vild som helst och säga. Det är inte bra.
Nej, men där är ju grejen. Och den kritiken har jag mot Johan Söderbergs bok. Och det är att han försöker beskriva, tror jag, en idéhistorisk liksom intention. Och då är det ju att den här Hayek, heter han va?
Ja, just det. Ja.
Säljer in till näringslivsrepresentanter och så vidare. Att vi slår sönder, att vi splittrar arbetarrörelsen genom att bli identitära.
Vi ska elda på den språkliga och kulturella förbittringen. Mångkultur är bra. Vi öppnar gränserna. Vi säger att vi ska ha öppna gränser. Det gjorde ju Moderaterna till exempel. Det är jättebra med billig arbetskraft. Och sedan har man vänt på det så att säga senare när det faktum är fullbordat. Så att
men när man det som min kritik är, det är att du behöver ingen intention för att det räcker med entropi liksom. Att när inte många system funkar och när inte ansvaret funkar, när inte de gemensamma sakerna funkar, så hamnar vi automatiskt, alltså det automatiska entropiska läget är att vi inte har någon sammanhållning och, som Socialdemokraterna säger då, solidaritet. Det är det som är naturtillståndet. Det är det som Hobbes är inne på, liksom, som jag verkligen tror att han har helt rätt i. Så du behöver inte Hayek.
Nej, precis. Tappar du fokus på, vad ska man säga, målet?
På bygget.
På liksom. Bygget, det vill säga i socialdemokratins fall på solidariteten. Mm. Hur skapar man det här? Hur upprätthåller man det här? Hur gör vi? Vad är det för något? Det är liksom, det är ett ständigt pågående problem. Tappar man fokus på det, så på grund av entropin så uppstår, så malts det sönder.
Per automatik. Och det kanske är en kombination då. Jag tror det är ett rimligare synsätt. Liksom, för att det är självklart att det tar ju inte lång tid innan någon kommer med idén att liksom, ja, men det är bäst att bara satsa på sig själv. Det är ju det folk gör när det är kaos. Mm. Mm. Då typ bryr du dig om dig själv och kanske typ närmaste personerna. Och sen är resten är bara skitsamma. Så här, livet är inte värt någonting liksom. Som det är i många dysfunktionella stater. Livet är inte värt ett smack liksom. Och som sagt var, de har en del att bita i där. Mm. Jag är nästan glad. Jag är lite glad att man inte alltså att engagera sig i hela livet politiskt och försöka göra någonting. Det kräver en viss typ av person alltså. Mm. Det är liksom, för jag är inte så säker på att de kan lösa de här grejerna så på ett bra sätt.
Nej.
Liksom, om jag ska vara ärlig.
Nej. Nej, precis, eftersom vissa av de här sakerna är ju, det är ju globala fenomen och trender och en liksom transatlantisk kommunikation av och producering av vad ska jag säga, ideologi.
Ja.
Och så som de flesta inte ens ser eller tänker på.
Och liksom kolla bara på Ungern då som försöker lägga om kursen och man kan tycka vad man vill, men de försöker åtminstone göra någonting. Mm. Typ att bara nej, ni kan inte ha, universiteten kan inte ha hittepågrejer. Ni kan inte ha ett program om 700 kön, för vi kan inte betala för det liksom. Mm. Och det som händer med Ungern då, det är på bred front så är det liksom mediekritik, internationell kritik, kritik från EU och så vidare. Och liksom folk säger ju rakt ut att, så här, att demokratin faller i Ungern och sådana här saker. Jag vet inte hur sant det är, men jag bara säger att liksom, det är också en sån sak. Att även fast vi skulle komma överens om att börja verka för någon slags allmän svensk solidaritet eller ett starkare medborgarskap och så vidare, så tror jag vi hade råkat ut för en otrolig internationell
kritik. Nej, men då
hade New York Times, skrivit att nu har alla blivit nazister i Sverige.
Ja, liksom. Precis. Ja.
Det, så jag vet inte riktigt vad som
går. Nej, men då straffas man på den internationella arenan och de stora politiker vill ju ha kanske jobb någonstans.
Just det, efter jag är statsminister vill jag gärna
jobba på FN.
Mjölka EU.
Ja, precis. Eller bli någon stor EU-nisse. Ja. Eller få något stort, fint jobb i New York.
Jag hörde av en person att om du räknar in alla olika grejer med bidrag och bostadsstöd och allting när du jobbar i EU-parlamentet. Mm-hmm. Så har du, vad fan var den sa? Han sa att du har en månadslön på nästan 2 miljoner kronor.
Okej. Okay.
Om du är EU-parlamentariker.
Ja, det är ju en del pengar.
Jag vet inte om det stämmer. Det låter helt bananas. Men,
ja, det är ju jävligt mycket pengar.
Det är så jävla sjukt. Så alla gör sig rikare. Ja. Liksom.
Men då, man måste ju bli här korrumperad då. Efter, till slut blir man ju faktiskt en riktig överklassperson.
Ja,
om du har, liksom, när det har ackumulerats.
Ja. Det låter så mycket. Det måste ju vara på årsbasis. Det låter för mycket. Men jag vet inte, det kanske är så mycket.
Okay. Aha, du sa månadslön på...
Jag vet inte om det är så bisarrt. Men liksom...
Kolla upp det.
Yes. Du, jag har en sista grej som jag tyckte var lite rolig. Jag var så jävla trött i morse, så läste jag GP. Och så var det någon tjej där som liksom fick lov att gnälla ut i GP om att det var så svårt. Hon höll på med så här porrsida på OnlyFans.
Ja, just det.
Och så var det så
svårt att kombinera det med ett familjeliv. Eller
ja,
något.
Precis. Mm. Och då hade jag en reaktion på det som var liksom att men det är, här är det ju GP-reporten som liksom inte förstår storyn. Mm. Och jag tycker att den riktiga storyn är att vi låter olika tjänster och teknikbolag härja fritt i Sverige. Mm. Och mycket av det OnlyFans håller på med, det är ju att ta, ursäkta mig, med lite halvpuckade tjejer som kanske inte har så mycket att komma med. Mm. Och så bara, och så liksom har de en grej, bara, men du kan ha våran app så kan du få liksom pengar för att visa tuttarna liksom. Och då tycker, jag säger inte att alla som är på OnlyFans tycker att det här är bra, men då ser jag en bild framför mig att, du vet, så här, den sletne, lite knäppa byhoran. Som liksom visar upp sig mot liksom... det är en sån bild liksom. Hon går i trasor där och sådär, är lite knäpp liksom.
Ja. Och, det är med andra ord lite synd om henne. Hon exploateras.
Hon exploateras av den här tekniken. Det var min idé. Mm. Så uttryckte jag mig kanske inte så bra. Men då blev jag kritiserad av, ganska direkt omgående av Linda Skugge. Liksom. Mm. Och det var ju lite så här, bara, men fuck you. Jag behöver inte bli kontrollerad av den jävla snubben. Jag är så trött på män. Eller vad ska jag säga. Då tänkte jag för en gång skulle, men nu svarar jag inte på en gång. Jag tar det lite coolt där. Så att det inte är en massa känslor. Mm. Så väntade jag och sen så skrev jag liksom efter några timmar att det kanske inte är, det var liksom inte dig jag åsyftade. Och jag tror inte att du är så representativ för den här gruppen som jag syftar på. Nej. Alltså det jag menar verkligen, och det jag var nog inte så tydlig på det är liksom att det är en grupp som exploateras. Mm. Och sen är det ju förstås vissa kvinnor som använder såna här tjänster som inte tillhör de som exploateras. Bara en sån sak som att det är ju Pareto-principen som råder. De flesta tjejerna som viker ut sig på OnlyFans tjänar ju inte en krona.
Nej.
Det är ju liksom en liten del i toppen som tjänar väldigt mycket och så tjänar de inget alls. Mm. Och då har du ju offrat dig, gjort dig själv tillgänglig, tagit bilder och alla sociala konsekvenser som det innebär utan att ha fått en krona för det. Mm. Det är liksom definitionen av exploatering. Mm. Och det här låter vi teknikbolag bara härja fritt med, liksom, sån här grej. Som drabbar kanske de mindre begåvade då, liksom. Mm. Mm. Ja, det var min poäng i alla fall. Men så, som sagt var, så snackade jag med Linda efter det. Så att vi är inte liksom ovänner om det här på något sätt. Liksom. Så att jag ville bara säga det. Att det var liksom, det var ingen konflikt här.
Nej, nej.
Men jag tyckte det var... Och sen så är ju hon också ju känd för diverse stunts genom åren. Liksom.
Ja, precis.
Så att hon är inte representativ för den gruppen.
Nej, man känner inte att hon kanske... Att hon blir utnyttjad i den här situationen. Men det beror ju lite på hur man ser det, liksom.
Ja, nej, men hon är ju för fan 50 bast och liksom... Vet
ja, jag menar, jag ser det ju inte som, jag ser själv, det ju liksom. Inte som att hon utnyttjas. Men liksom, om man är... En hypotetisk ärkefeminist. En kvinna kanske skulle säga det. Alla de här på alla på OnlyFans är exploaterade och tänker fel helt enkelt om sin kroppsliga integritet och utnyttjas.
Men de här kvinnorna då som säger att det är svårt att träffa någon och det är svårt att bilda familj med någon och det är svårt att kombinera det här med att ha småbarn med de här
grejerna. Var det hennes, hade hon småbarn? Eller
nej, men hon ville nog ha det. Och då är det ju, okay. då är det ju liksom, den jämförelsen jag vill göra det är den här. Att om jag börjar med något gangsterartat som man, då försvinner direkt en stor kaka av kvinnorna.
Mm.
För att de vill inte vara ihop med en kriminell person.
Mm.
Och det spelar ingen roll hur schysst jag är.
Nej,
och du skadar din status.
Ja.
Och det gör man ju såklart på en sån här tjänst.
Mm.
Så det har ju liksom inte med en åsikt att göra. Det har ju med att göra hur saker och ting fungerar.
Liksom. Det är ju liksom ett, ska vi säga, förnuftet är inte helt närvarande. Nej. Det är som att tatuera hela ansiktet med en dödskalle och söka jobb på ICA och sitta där i disken, va?
Då är ju inte de fördomsfulla.
Nej, liksom det är liksom, det går helt enkelt inte. Det är liksom, ger ingen bra intryck att du har en dödskalle i ansiktet och kanske någonting tatuerat på halsen. Mm.
Kalashnikov.
Ja, precis.
Då tänker någon där, jag ska ha smör. Och så sitter det någon där med Kalashnikov så dödskalla.
Folk blir ju lite rädda.
Ja, va? Precis. Ja.
Och det är väl lite samma sak med den här kvinnan kanske. Mm. Att man oroas för att hon kanske inte blir en så lämplig mor.
Nej, men, exakt. Men som sagt var, om man breddar det här samtalet så tror jag det handlar också om att man har techbolag som hittar på precis vad som helst.
Mm.
Ibland är det en app som är svinberoende framkallande som TikTok.
Mm.
Eller så är det här som OnlyFans som är en teknikprodukt. Mm. Där man enkelt kan göra konton och lägga upp grejer och få pengar och så vidare. Och Du kan hitta på hur många sådana här apps och teknikgrejer som helst. Och så är det bara fritt fram, bara japp. Inga regler överhuvudtaget, lanserade över hela Sverige. Det är barn, ungdomar, alla. Mm. Bara fritt fram. Och så liksom har man ingen aning om vad konsekvenserna är för dem. Man har liksom, jag bara tycker det är så en sån jävla absurd situation. Liksom.
Även OnlyFans är ju lite av ett socialt experiment på internet.
Ja, det är
klart
det. Ja. De har ju ingen aning. Och så är det ju såklart någon procentare som tar alla som sitter och tjänar absolut mest. För han procentar på precis alla de här tjejerna. Ja. Liksom. Vilket kallas för att vara pimp då.
Pimp, ja.
Innan precis. OnlyFans, ja. Ja.
De som äger på OnlyFans är ju pimps naturligtvis.
Ja, det är klart med det. Men och jag bara tycker det är, vi har nog aldrig haft en sån här situation förut i Sverige där vi tillåter oss själva att bara släppa lös vad som helst. Det har aldrig hänt innan. Jag fattar inte hur vi hamnade där riktigt. Man bara, titta på vad som helst. Så ja.
Men det hänger ju också, ihop med den en progressiv, liberal värld.
Ja.
Jag tänker även den här... Alltså jag tänker att nästan GP exploaterar den här kvinnan också som skriver en artikel om henne.
Ja, reporten har helt fel för att reporten missar vad storyn är. Reporten som är, förmodligen är progressiv själv tror att det här handlar om att tänja gränser och progressivitet.
Eller låtsas. Och det är ju jävligt cyniskt i så fall.
Och då blir det också samma sak där att om hon nu, vilket jag misstänker, inte är den skarpaste kniven i lådan. Mm. Då är det ju andras ansvar som liksom kanske förstår den här situationen bättre.
Mm.
Att liksom inte låta henne få den platsen kanske. Det finns ett ansvar här va?
Ja.
Eller hur?
Ja, jag tycker det. Journalisten har ju inte tagit det ansvaret. Det tycker jag. Det handlar ju också om solidaritet med en person som kanske inte har, som inte är den skarpaste kniven i lådan då, om jag får lov att säga det.
Mm.
För då skyddar man ju den personen mot sig själv i vissa situationer.
Precis.
Det vill säga, jag förstår att du har byggt ett... att du kanske har byggt den här Neuschwanstein i ditt hem med avföring.
Mm.
Men det är liksom, jag vill inte göra ett reportage om det. För det är liksom inte bra. Det är inte bra för någon. Det är inte bra att du har gjort det här i din lägenhet.
Det är clickbait också.
Ja, precis.
Det är liksom så här. Hela den rubriken och den bilden på henne och allting med den grejen var ju bara clickbait. Och då är det så här, då klickar folk på det. För man tänker, vad fan håller hon på med och det berör många, så tänker man, hade jag själv orkat bilda familj med någon som håller på men nu ska mamma gå till jobbet, så går hon in i ett annat rum och tar på sig själv framför en webbkamera.
Ja,
men du kan vara med pappa här ute så länge liksom. Alltså det, man lever sig
in. Stämplar in.
Ja, precis. Och då liksom, eller så kommer det över någon och bara, vem fan är det här? Nej, men det här är Staffan. Vi ska göra en grej, han ska smiska mig och peta in snoppen i raven där. Men det är inget konstigt, det här är mitt jobb liksom. Man bara, okej, jag tycker det känns lite jobbigt, men det är ju ditt jobb. Alltså liksom, det väcker många tankar.
Men det här är ju inte vettigt.
Nej, det är klart
det är inte ens vettigt att skriva om det här.
Nej, men det
inte på något neutralt och liksom... klappa på huvudet sätt som eventuellt. Men jag har inte läst den här artikeln.
Nej.
Jag läste förresten en annan rolig grej.
Mm.
Eller jag fick bilder i huvudet när jag läste det. Så här. Nu har ridskolor infört en viktgräns.
Mm.
Så,
för hästarna.
Nej.
För hästarnas skull.
Ja, faktiskt för hästarnas ryggars skull helt enkelt. Så, liksom en liten flicka som kommer och jag ska rida. Om hon väger 90 kilo. Eller över 90 kilo. Nej, det blir inget.
Men det är ju som, heter han Sancho Panza. Då är det ju ett annat riddjur. Då är det väl en åsna.
En mulåsna.
Ja, då får man ju ha Fat Girls ridskola. Med mulåsnor. Vem det nu är, Cervantes lärde oss om.
Ja. Men... Liksom...
Erkänn, det här kan ju du gå runt och tänka på en hel dag.
Nej, men... jag bara liksom, fan. Men fan, väger 90 kilo om man ridskola, det är ju liksom, det är ju inte för vuxna män. Utan det är ju liksom... Och,
för, undrar liksom. Om hästarna är inte helt dumma eller så brunter kanske så här, nu kommer hon igen. Nu är hästarna oroliga. Blir hästar oroliga kring tjocka personer för att de vet vad det här innebär?
Nej, nu ska hon sätta sig på mig igen. Nej, men jag är liksom, nej, jag vet. Ja, de känner säkert en viss oro. Ja. Men det är liksom...
Du lyckas hitta. Åh, gud.
Folk är sura på det här. Nej, men det är, man ska inte fettshama folk naturligtvis.
Nej, det är klart. Men någonstans så...
Det måste ju finnas en gräns för... Hästarnas ryggar pajar ju.
Eller så är det värt...
De kommer ju ändå paja. Ja. Hästarna kommer ju paja om
men
de har folk
vara
på ryggen.
Så. Det kan vara så att det är värt att tortera de här hästarna för att vi ska slippa prata om det här. Det, liksom...
det här också tror jag är kanske så... Det kan vara så att... Nej, det kan inte finnas så många unga tjejer som väger 90 kilo. Och det är ju liksom inte rimligt. Nej. Det är ju inte rimligt.
Men då kan man prata med dem och bara, titta nu vad hästen äter. Hästen kanske äter lite havre. Men hästen äter ju inte semla till frukost. Äter inte hästen. Utan den kanske är lite havre eller lite gräs. Det är ju som grönsakerna. Det är ju inte bara... Hästen står ju inte och dricker ur ett paket med grädde. Men det var ju pedagogiskt också.
Ja, precis. Ja.
Du ser ju hur slank hästen är när han äter gräs.
Ja, men det, jag måste ju gräva vidare lite i det här. För det, någonting är det ju att man ens behöver komma på en sån gräns.
Är det någonting
som har gått långt i samhället då? Eller liksom?
Men det här kan inte vara ett stort problem.
Nej, det kan ju inte.
Ja, vad säger du Andreas? Jag tyckte det här var ett ganska härligt samtal.
Ja,
och det hänger lite regn i luften.
Lite kulturigt blev det i alla fall. Nu kände jag en regndroppe.
Ja, nu känner jag också en regndroppe. Mm. Vi kanske ska lägga ner.
Tacka ner böckerna.
Linda sa att hon gillar våran podd och att hon kanske skulle skänka några porrdollars till oss.
Det vore ju asbra om hon gjorde.
Så då är ju vi också en del av porrdollar. Ekonomin. Om vi får några porrdollar.
Ja, då är vi lika skyldiga till den här exploateringen
minst
av
sagt.
Kvinnor.
Minst sagt. Det är,
men kanske det... får tacka nej till sådana pengar.
Nej. Vi tackar ja till
det. Hon kan ju ha vunnit dem på bingolotto. Det vet vi inte vi.
Nej, det är sant.
Det är liksom,
det kanske bara ljuger.
Det är ett annat bingolotto trisslottkontot som...
Nej, men hade jag haft många porrdollars så hade jag nog spridit dem lite också. Det tror jag.
Ja, det hade jag också.
Som en slags mecenat.
Ja, precis.
Ja, men tack för idag. Vi säger det. Hej.